Biodling intresserar många, men somliga tror felaktigt att bina gör allt. Biodlaren Tanja Oreto berättar vad bisysslan faktiskt kräver. Hon talar också om hur man kan använda honungen och varför den ibland är mörk och ibland djupgul.
Här är alltså en av våra bigårdar och här finns då nu 5 stora bikupor.
Det är det här nu som man brukar se på bilder. Här är liksom de här, hur ska man nu förklara det? Här är de här, vad är det den heter? Vad är det den heter den här?
Har jag inte den här terminologin? Man talar om en honungsram. Man talar liksom om ramar alltid det här. Att det är antingen honungsram eller så är det yngelramar. Och i den här nu som är här uppe så här finns då, har jag faktiskt där ett bi. Lämna lite nu så jag tar bort det där. Här finns då honung och här finns i själva verket i det här. Där finns det där som du ser liksom ut som vätska. Så det är nektar. Och det är då inte färdig honung utan färdig honung så är först det här när de har täckt det med det där vax.
Vi är i Kyrkslätt där Tanja Oreto har en biodling tillsammans med sin man. De håller också kurser i ämnet. Intresset är stort. Många vill dra sitt strå till stacken för att rädda pollinerarna. Till exempel genom att lämna gräsmattan oklippt, bygga insekthotell eller plantera insektvänliga växter. Andra vill själv hålla på med de surrande smådjuren som bisyssla i dubbel bemärkelse.
Biodling är alltså ett jätteintressant intresse. Jag rekommenderar det varmt. Men det egentligen kräver ganska mycket, både liksom teoretisk information och sen erfarenhet. Att vi har nu snart hållit på med biodling i 10 år och vi lär oss varje år hela tiden. Och när man börjar med biodling så skulle jag rekommendera riktigt varmt att man skulle försöka hitta en grundkurs till exempel. En introduktionskurs så att man får de där grundfärdigheterna. För där är både liksom såna här säkerhetsaspekter, både för biodlaren själv och till exempel grannarna och så. Att man vet hur man ska fungera och hur den här bin man ska skaffa och hur man ska hantera de där bina för att man ska undvika att det blir då händer misstag eller att det blir några konflikter med grannarna och så. Och så finns det sådana här hälsosynpunkter ur binas synvinkel. Det är jätteviktigt att man lär känna till hurdana sjukdomar bina kan ha. Det är många sådana saker som det är bra att vara medveten om före man börjar.
Tanja Oreto berättar om vad som måste göras på en biodling. Bland annat måste kuporna inspekteras. Bina ska ha tillräckligt med utrymme och mat. Man ska se till att kuporna är hela, att bina hålls friska. Och särskilt där det finns bebyggelse måste man se till att det inte börjar svärma. Tiden man behöver för jobbet varierar beroende på hur rutinerad man är. Sommaren är intensivast.
Med vår kupmängd så tar det 2-3 dagar i veckan genom sommaren. Så vi har inte på det sättet liksom så där helt ledigt sommarlov. Och sen i slutet av sommaren så kan man börja så småningom skatta honung. Och så börjar det där svettiga jobbet. Det vill säga sen när man börjar skala av det där vaxlagret av de där ramarna och börja slunga det. Många av oss har handslungor och det är ganska arbetsdykt. Och sen förutom det där själva liksom biskötseln så måste man förbereda en massa utrustning. Man måste bygga lådor, man måste bygga ramar och man måste vad heter det, gjuta in av de här vaxskivorna i det. Och man måste till exempel om det har blivit hål på, ibland kommer fåglarna och pickar hål på lådorna så måste man lappa dem. Det är massa annat också som man håller på med sen vid sidan om att rota i kuporna.
Så det här att vara biodlare och att ha biodling, man är ganska bunden med det. Och det innebär ansvar om man är bunden.
Ja, nu är det så att vi brukar säga ibland att det binder mer än att ha en hund. Att fast hunden också kräver skötsel varje dag så hunden kan du föra till mamma och pappa och sköta om du ska fara någonstans eller ut och resa. Men att bikupan kan du inte föra till mammas och pappas trappa och säga att sköt ni. Att det är nog sådant och där är just det där också att det är bra sen att ha de där biodlar kompisar och bekanta sen som man kan samarbeta med. Och till exempel i vårt fall så just det här att vi hade ett sjukdomsfall i fjol och så blev jag ensam med hela biten och jag hade en massa jobb och var lite i strile. Så till exempel jag fick svärmor nu att bli intresserad och hon har blivit en ivrig hjälpreda. Hon har lärt sig en massa om biodling och kommer gärna med och sköta. Och nu har vi en backup också att om det är någonting så kan hon titta i kupan och se vad som där händer. Det är nog bra att alltid ha såna här reservpersoner och kontakter.
Precis, om någon får komma och titta hur det går till så kanske de blir såna här reservpersoner och blir entusiasmerade och så får man en hjälpande hand eller två till.
Ja, det är just så. Och det är också ett sätt som till exempel om man är intresserad av biodling och inte hittar någon passlig nybörjarkurs till exempel att delta i, så kan man försöka ta kontakt med någon mer erfaren biodlare eller till exempel ta kontakt med en lokal biodlarförening och fråga om det skulle vara någon till exempel äldre biodlare som skulle behöva lite hjälp och fråga att kan man komma med till bigårdarna och hjälpa till och sen på samma sätt samtidigt sen ta lärdom och få lite insyn i att vad det handlar om.
Precis, så om man inte riktigt vet att vill man börja med det, så då får man någonstans öva upp sig helt enkelt och se vad det handlar om.
Ja, det är ett jättebra sätt. Och just det där att sen de där erfarna biodlarna är också en jättebra resurs att ha. Att man sen kan ta kontakt, fast man sen skulle skaffa egna kupor och köta dem, så kan det vara alltid bra att man har någon som man ringer upp och frågar att vad är 17, att nu har det hänt så här, att vad månne det är frågan om.
Det är ju mycket sådana här stadsbin som det finns nu också.
Ja.
Och det finns på det här olika tak till olika byggnader som är ganska centralt belägna mitt i trafiken.
Ja.
Kan man då tänka sig att den här honungen är lika ren som den som finns på biodlingar på landet? Finns det någon skillnad där?
No, det har faktiskt lite undersökts. Till exempel i Tyskland så konstaterade de att den här stadshonungen i själva verket var lite renare. Att fast där finns liksom avgasar och sånt från bilar, så å andra sidan sen på landet så finns det eventuellt då besprutningar och annat sånt som sen kan hamna i honungen. Och sen egentligen all honung är ganska ren därför för att den där nektarn som uppkommer liksom varje dag i blomman, så den blir ganska snabbt uppsugen därifrån. Så den liksom är inte länge utsatt för luft och föroreningar. Att därför till exempel också i stora städer som i London och i Hamburg och annat, så har den där honungen faktiskt sen konstaterats att den är ganska ren och också mycket annorlunda i smaken än sån där liksom honung från landet, därför för att det är ju helt annorlunda växter, där det är en massa såna planteringar och bland annat lind och sånt där som de får nektar av, och det blir en helt annorlunda honung än man får på landet.
På sommaren är det mest jobb för en biodlare, men det är samtidigt en av höjdpunkterna.
Sen när man får smaka på att hur har honungen blivit från den här bigården i år? Man kan försöka lista ut att från vilka blommor det är. Att till exempel varje honungs eller varje liksom blomma har lite olika nektar. Och att varje blomma har lite olika nektar och det varierar både i liksom smak och doft och färg och konsistens. Och sen på basen av den där honungen så kan man försöka lista ut att från vilka olika blommor de har samlat.
Är det faktiskt så att man kan då lära sig att känna igen vilka växter, vilka blommor bina har tagit sin honung ifrån?
Jo, man kan faktiskt lära känna igen att särskilt om man lyckas samla sån här sort honung där det är främst från en blomma. Så varje blomma har en sån här typisk nektar, det har en typisk färg och en smak och en doft och en konsistens också. Och då kan man till exempel nu när vi slungade för första gången före midsommar, så kunde vi se att det var riktigt gul i färgen och ganska flytande och hade en alldeles tydlig smak av maskroshonung och den var riktigt, riktigt god. Och nu till exempel samlade jag av rallarosen nektar hoppeligen. Det är inte alltid sagt att de får nektar av den, men den till exempel, den blir mycket mörkare och den är väldigt flytande och den hålls länge flytande. Att all inhemsk honung kristalliseras i genom tid, men den hålls särskilt länge flytande. Och det är sån där också ett område som är jätteintressant och man skulle egentligen kunna ha sån här tasting precis som med olika viner. Om olika sorters honungar och hur man kan använda den till exempel i matlagning och hur man kan kombinera med viner och allting sånt. Där finns också, om man är intresserad av den biten, så lönar det sig att sätta sig in i den.
Så är det kanske då nästa steg i smakprovning och testning?
Ja, det ordnas sen. Hur man kan liksom försöka hitta på att man ska använda den till, att till exempel bovete är en sån där honungssort, den blir väldigt mörk och väldigt stark i både doft och smak och den passar jättebra till exempel någon stekt getost, den är helt liksom utmärkt i det, eller blir nier eller något annat sånt som är lite syrligare och starkare i smaken, medan sen någon maskroshonung kanske är som bäst till exempel på glass eller yoghurt och så där, att där kan man de här smakkombinationerna också så använda sin egen kreativitet och testa sig fram.
Nästa grejen för en gourmand.
Ja, det rekommenderar jag varmt.
Vi hörde biodlaren Tanja Oreto. Mitt namn är Susanne Salin.